Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 92 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet av podden så ska vi prata om LinkedIn, ett socialt nätverk som ofta glöms bort av oss influencers och vi som jobbar med den typen av sociala medier. Och därför har jag bjudit in Tina Lindahl och ska förklara varför du som influencer borde använda LinkedIn. Det är ju trots allt världens största affärsnätverk med inte mindre än 3,5 miljoner medlemmar i bara Sverige. Och 40% av dem använder nätverket varje dag. Tina Lindahl, hon är kundservicechefen som när hon flyttade från en blomstrande karriär i Stockholm hem till Örebro inte kunde få tag i ett jobb. Och hennes lösning det blev LinkedIn, en satsning som gjorde henne till egenföretagare med titeln Business Booster på visitkortet. Jag och Tina pratar om varför du som influencer bör finnas på LinkedIn, vad du ska göra där och vem du ska prata med. Och hur skapar du innehåll som får ditt nätverk att sälja åt dig? Här kommer min intervju med Tina Lindahl. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up-and-coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se/tabetalt för att ladda ner guiden. lalinda.se/tabetalt. Hej och varmt välkommen till podden, Tina Lindahl.
Tusen tack. Tack, tack.
Du är här idag i din egenskap av LinkedIn-expert. En titel som du också använder om dig själv. Hur kommer man till den platsen att man kallar sig själv för expert utan no shame?
Utan no shame, det är ändå när man har fått höra till ett många gånger utav andra. När jag blir hänvisad till som en LinkedIn-expert. I början satt inte det bra alls hos mig. Eftersom jag fortfarande känner att jag inte kanske kan alla funktioner på LinkedIn som man bör kunna.
Du kan inte alla skåp och skrymslen och liksom,
nej.
Sådär. Nej.
Nej. Liksom klicka här.
Jag tror inte utvecklarna kan det heller.
Nej. Men för mig det är liksom definitionen av en expert mycket. Att det är någon som ska kunna liksom till stora delar allt som är kopplat till en produkt eller tjänst. Det jag är duktig på är ju att få plattformen att bli liksom en säljkanal. Men har fått epitetet av andra och känner att okej då.
Men nu står det, nu är det liksom din så här, du vet, det är din titel.
För dig eller för mig själv?
Ja, både och.
Nej, jag har ju inte skrivit det någonstans. Det står inte i min profil, det står inte på min hemsida. Jag kallar mig själv för en business booster.
Business booster, det är din your technical term.
Det är min technical term. Mycket för att jag inte bara vill bli associerad med, kopplat till LinkedIn, eftersom jag jobbar mycket med mina kunder över hela deras liksom affärsmodell.
Men då tycker jag att vi helt enkelt tar det lite grann från början. Vad är det du gör, Tina? Vem är du?
Två frågor på en gång.
Mm-hmm. I just den här podden så går de väldigt mycket in i varandra.
Ja, men jag är väl den för detta karriäristen som hade ett liv i Stockholm. Jag jobbade som chef i ungefär 10 år. Som valde att flytta hem till min hemstad Örebro. Hade supersvårt att komma in på arbetsmarknaden, för det var svårt att dissekera det jag kunde liksom, och sätta in mig i en rätt roll eller på rätt företag. Så att jag hamnade på LinkedIn för att dels få uppdrag, alltså hitta jobb. Och det blev mitt Stockholmsnätverk som fick hjälpa mig med det. Och så tänkte jag samtidigt att nu använder jag LinkedIn för att bygga mitt varumärke lokalt här i Örebro. Med de som är digitalt mogna att möta mig här. Börja bygga mitt varumärke, bjussa på stories om vem jag är, mina värderingar. Vad jag har varit med om, misslyckanden, framgångar. Och fick mitt Stockholmsnätverk att gå in och validera att det faktiskt stämde. Och tog med mig alla de kunskaperna i ett eget bolag sen. För att hjälpa fler. För jag insåg att när jag väl hade knäckt koden så var det så många som hade behovet av de kunskaperna som jag hade. Så att jag har varit väldigt försiktig med att kalla mig själv titeln LinkedIn-expert. Just för att jag hjälper företagare med allt kopplat till deras affärsmodell. Hur tjänar man pengar bättre? Säljer rätt produkter och tjänster? Hur ser min marknadsföring ut? Och då kände jag att business booster var mer tilltalande och beskrivande.
Och i och med att använda, när man använder en sån titel som business booster, så väljer man ju väl, alltså då väljer man ju också sin kund. Du väljer din kund och du väljer också bort den kunden som inte du vill ha, tänker jag. Men jag menar, det är ju inte liksom de här trötta gamla företagen som ändå inte kommer förstå styrkan i LinkedIn till exempel. De kommer ju aldrig att gå till en business booster. Utan då kommer du få företag som, ja, men som kanske hänger med, helt enkelt.
Ja, lite och jag märker
mer fräsiga och peppiga och hippa sådär.
Ja, personer som förstår att det finns ett värde av de kunskaperna som Tina besitter. Mm. Jag förstår att jag behöver dem för att komma framåt snabbare. Mm. Det är de jag hjälper. Alltså det jag kan, det är ju inte rocket science. Man kan ju plugga sig till liksom, det jag har gjort. Alla de åren jag har spenderat på plattformen för att bli så vinklad och nischad och duktig. Mm. Men mina kunder, de diggar mina värderingar. Det är liksom det innehållet som jag skapar på plattformen. De vill komma framåt snabbare. Och jag märker ju att det är väldigt många som är en spegelbild av mig. Mm. Alltså så, man attraherar ju sina jämlikar. Speciellt liksom på sociala kanaler där man ger ut mycket av det här är jag, det här står jag för och det är mina värderingar. Då lockar jag ju till mig också de som diggar mig. Så att jag har många med plusmeny och extra allt. Människor, liksom så.
Underbart. That's my kind of person. Jag tror att det är därför också som du och jag klickar så bra. Ja, plus men det här är extra allt liksom.
Ja. men jag måste faktiskt flika in här. Mm. I den här historieberättandet då, liksom, om hur jag har kommit hit jag har varit. Att när jag kom hem till Örebro och insåg att jag har ingen plats. Liksom, jag kommer inte in på arbetsmarknaden. Så tänkte jag så här, nu ska jag skapa en blogg. Så ska jag berätta om hur svårt det är. Bloggen hette A Happy Life. För det var det jag ville till då. Mm. Ett lyckligt liv i Örebro från att ha jobbat jättemycket i Stockholm. Och det här var ju alltså jag hade ingen erfarenhet överhuvudtaget. Jag tyckte det var skitsvårt rent tekniskt att bara sätta upp en hemsida. Mm. Och det här är ju 4 år sedan nu då. Mm. Så är det en kompis som tipsar mig så bara, du måste gå in på Betsy Bloggers. Det är så roligt. Och då fick jag upp ögonen för dig.
Oh,
ja, och bara, du, om du liksom ska vara med här så ska du ha en följarskara. Nu kommer jag inte ihåg hur många det var. Var det typ 1000 eller 10
nej,
000?
Nej, men vi har aldrig haft någon följarskaragräns. Nej. Nu kommer du med falsk vittnesbörd här. Vi har aldrig haft, vi hade aldrig haft någon sån gräns. Utan det jag har sagt det är att om du ska kunna tjäna pengar på sociala medier så bör du ha minst ett par tusen följare.
Fattar. Så det kanske var det som jag mixade ihop nu då, ja, med det andra. Men jag kommer ihåg att jag tänkte då att, men gud, tänk att vara i den positionen där man har så många människor som faktiskt följer den liksom, och som tycker att det man bidrar med är värde. Och nu några år efteråt så sitter jag dels här med dig, vilket är men, otroligt smickrande för mig att få liksom bidra till det du gör. Men också att jag har några tusen följare.
Men alltså visst, det här, så måste jag fråga, hur gick det med bloggen?
Nej, men det gick inte bra. Jag insåg ju att jag var väldigt oteknisk.
Levererade vi inte, vi på Better Bloggers.
Nej, men jag kom ju aldrig så långt i processen liksom. För att jag tyckte att ni var lite för coola för mig.
Men faktiskt. Tina, vi är så jävla ocoola.
Ja, men du kommer ju höra nu när vi pratar hur oteknisk jag är. Så för mig var det så här, nej men de kommer aldrig ta emot mig. Så kände jag, för att jag har ju inget innehåll, jag har precis börjat och jag är typ en 35-årig tvåbarnsmorsa och liksom, hur intressant är jag? Tills jag insåg.
Ja, precis. Ja. Jag vill bara slap all of those down. Ja.
Tills jag insåg att det är 35-åriga morsor som verkligen levererar content.
Ja, precis. Och det handlar ju inte om det. Det handlar ju inte om hur gammal man är eller hur många barn man har, men det handlar om att man har någonting att säga och att man har någonting att liksom, ja, men bring into the world. Men det är så roligt också för vår gemensamma vän Elin Häggberg på Teknifik. Hon gick ju med i Better Bloggers. Hon hade inte startat någon blogg. Hon var också helt, hon var i och för sig rätt teknisk med tanke på hennes inriktning. Men hon hade ju aldrig liksom, hon hade ju ingenting på plats då. Hon var ju helt färsk när hon kom med i Better Bloggers. Och jag menar, idag är ju hon, jag skulle kalla henne Sveriges främsta teknikbloggare.
Jag vet. Det, alltså, hon, ja, men det tror vi båda är väldigt så
imponerade.
Ser upp i henne, ja, verkligen. Hon är, var hon någonstans kommit.
Ja, herregud. Och jag menar, hon är också det exempel som jag alltid använder på liksom hur långt man kan komma och hur bra det kan gå. Om man bara har en tydlig strategi, ett tydligt mål och liksom faktiskt ger sig efter det. Och vågar liksom hoppa på det. Då kan det bara, det har ju gått som tåget liksom.
Ja, och hon är också det exempel som jag använder när jag föreläser. Och jag berättar, jag försöker få de som lyssnar att förstå att den här plattformen LinkedIn då är för alla. Alltså alla branscher, alla yrken, alla. Och när jag träffade Elin, det är ju bara 1,5 år sedan, så kom jag ihåg att när jag berättade vad min vinkel var, liksom, att jag hjälper människor att bli duktiga på LinkedIn. Och nu brukar jag alltid så dramatisera hur hon pratar till mig. Men det var verkligen så här, bara, oh, men alltså LinkedIn, det är så, ni är så söta, ni, alltså jag var då med i den här, ni har precis börjat med rörligt. Ni är så gulligt. Alltså jag har kommit i 10 år. Men nu kommer ni. Liksom så. Och jag kommer ihåg att vi pratade business då. Liksom. Jag sa, men hur tjänar du dina pengar? Liksom, var hittar du dina uppdragsgivare? Ja, men det är genom bloggen. Liksom, att den växer och sådär. Jag sa, men var tror du liksom beslutsfattarna sitter någonstans? Vart finns de? I ett samlat forum. Och då den tystnaden blev ganska talande. Den finns ju på LinkedIn liksom. Så att jag brukar använda henne mycket för att visa vilket typ av content som hon bidrar med nu. Till plattformen, vilket är liksom så krisp och så bra för att utbilda sin målgrupp.
Verkligen. Men alltså, backa bandet lite grann här. För att du säger liksom, du har haft chefsjobb innan, flyttade hem och sådär. Vilken bransch rörde du dig inom då?
Jag var i många olika branscher, men mitt uppdrag var alltid densamma. Så att jag jobbade med kundserviceverksamheter. Så jag var på bolag som MTG. Jag var med och startade Viaplay för nu är det 12 år sedan. Jag har varit på Altia, My Newsdesk, Henkel. Så att det har varit verkligen spridda skurar, men uppdraget har varit detsamma. Att kliva in i en verksamhet och förändra och förbättra och utveckla. Så har haft både det operativa ansvaret för då ett gäng med människor. Men även det strategiska för att se hur kan vi utveckla vår affär. Så det är ju det som har gjort, tror jag, att LinkedIn också för mig har blivit en plattform där jag trivs så bra, för att det är business. Och nu när du pratar om den här bloggen, liksom, hur gick det för mig? Det var ju för mycket moment som jag var tvungen att bli duktig på innan jag kunde liksom komma till liv. Medan LinkedIn, där fanns liksom plattformen, och det jag behövde bidra med var bara säga, men innehållet. Så att det blev ju en hävstångseffekt på ett annat sätt. Men det är ledarskapet och det är kundservicechef jag har varit. Och det tog några år liksom att jobba bort det epitetet. För vi är duktiga på att sätta varandra i sådana mallar. Att du är det här och då ska du kunna det här. Du ska tycka de här grejerna.
Men jag tänker snarare på så här, vad det var i ditt tidigare yrke som gjorde att du drogs till det du gör nu. Alltså just det här, för det är ju ändå lite så här, jag menar, att hjälpa företag att utveckla sin affär, utveckla sin, ja, det är ju, ja, alltså det är klart att det är kundservice, det är ju service liksom. Det är ju, men hur tänkte du? Nu går jag in och så här försöker analysera. Jag kan ju fråga istället. Hur tänkte du?
Hur tänkte jag? Hade någon frågat mig 2015, Tina, vad jobbar du med 2019? Då hade jag ju aldrig sagt det här. Det här blev ju en lösning på en nödsituation. Där jag kom hem och jag fick inget jobb. Jag använde LinkedIn som en typ av plattform för att bygga varumärke och bygga en ingång till arbetsmarknaden här. Det jag ville att min Stockholmsnätverk skulle gå in och validera att Tina, hon är duktig på business. Men sen blev jag ju också väldigt irriterad över hur omogen arbetsmarknaden var, att man inte kunde ta hand om en person som mig. Och genom att jag var väldigt öppen om det, det var där mitt innehåll handlade mycket om, liksom att, ja, men hur tar man hand om en talang? För jag var definitionen av en talang. Så fick jag ju också ett starkt nätverk av personer som var i samma situation. Och då kände jag så här, när då LinkedIn började jobba åt mig, det jag kände att nu har jag byggt den här närvaron där jag har ett nätverk som faktiskt pushar mig och ger mig uppdrag, att jag vill hjälpa andra. Ingen ska behöva hamna i min situation där man kommer hem med en portfölj av jättefina erfarenheter och kunskaper. Men beroende då på vad jag kliver in i för typ av arbetsmarknad eller miljö, så ska jag kanske inte då få jobba med det jag tycker är svinkul. Det är väl min största drivkraft idag, att om jag kan hjälpa någon att använda LinkedIn på rätt sätt, så att man får, ja, men som dig då, som driver Social Lab, så att du får liksom, du får maxa det, att du får skapa ett nätverk som säljer Social Lab åt dig.
Om Social jag kan... Brand Lab vill jag bara. Nej, det är lugnt, det är lugnt.
men då mår jag väldigt bra. Så att jag har ju, jag jobbar ju mycket med soloprenörer, alltså egenföretagare. Och jag tycker också att det är fantastiskt roligt. För det finns en kreativitet och ett driv och en energi där. Och en riskbenägenhet som passar mig väldigt
mycket. Riskbenägenhet, jag gillar det. Därför att det är ju det är just det här, när man är helt själv, då är man ju också, alltså man står ju och faller med alltihopa liksom. Så det är som du säger, att det finns kanske, det finns en nerv hos soloprenörer som kanske inte finns på samma sätt hos någon som har byggt ett större företag. För att då har man, ja, men man är inte bara beroende av sig själv längre. Sen har man ju det ultimata ansvaret, men det är ändå liksom, ja. Men varför, och det här kanske är en uppenbar fråga, men jag vill ändå ställa den. Varför LinkedIn? Varför inte, jag menar, LinkedIn, absolut, det var ju en naturlig grej när det gäller liksom att det var din karriär. Men det är ändå många som kanske hade så här, kört på Facebook eller Instagram, speciellt i liksom tiden för influencers. Du hade hittat bättre bloggar, så här, varför blev det LinkedIn i slutändan?
Jag tror dels för att jag hade några, jag tror 500-600 stycken i mitt nätverk där redan. Det var en plattform som jag hade använt i väldigt många år för att hitta kunskaper inom management. Innan LinkedIn blev vad det är idag, så var det den här liksom statiska CV-databasen där, jag vet inte vem det var som bidrog med innehållet, med när man fick trendanalyser och rapporter på hur man skulle då inom respektive ämne. Så att jag använde den plattformen mycket för att förkovra mig. Så att det var väl mest det jag kände, om det är någonstans där jag ska kunna hitta ett nytt jobb, så är det ju LinkedIn. Sen så har det ju hänt på några, kanske 24 eller 36 månader, eller att LinkedIn har blivit den här sociala medieplattformen. Där det handlar så otroligt mycket om att bygga brand, om storytelling, liksom alla vd:ar ska nu liksom filma när de tar av sig kläderna och hoppar i ett naken, eller inte hoppar nakenbad, men hoppar från typ en bro eller brygga och bara, så här gör jag för att boosta mig själv. Det är ju väldigt nytt,
men ja, det har jag missat.
Har du missat? Ja.
Jag har missat den där.
Det gör det också.
Vad sa du?
Säljchefer också.
Ja.
En del liksom,
och de hoppar som... från broar?
Nej, men bryggor.
Jag tyckte där de liksom väl. Jag bara, nu...
Några kanske hoppar från broar, men de har inte jag sett. Men, nej, men det här liksom transparenta.
Ja.
Att det här är jag och det här är essensen av mig. Och att just de rider på den här vågen av att vara sociala och liksom personliga. Men också professionella.
Mm.
Plattformen har utvecklats nu till att det är vad vi förväntar oss av någon som gör bra innehåll. Att man ska vara transparent.
Mm.
Så det har ju hänt bara de senaste månaderna. Så att plattformen är ju oerhört rolig att vara på.
För jag tänker att det vi ska prata om idag, det som jag vill liksom pick your brain about, det är ju just där hur man som influencer, som någon som jobbar med marknadsföring i sociala medier, så att säga, ska använda plattformen för att liksom, ja, men hur kan den komplettera de andra kanalerna? Jag menar, jag sitter ju nu med, om vi använder mig som exempel, vilket ju blir trevligt för mig. jag har ju nu då min blogg, jag har Instagram, jag har YouTube, jag har en halvdöd Twitter som fick lite revival igår när det var Eurovision. Jag har jag någonting mer? Nej, jag har nog ingenting mer som, ingenting mer som är aktivt liksom.
Nej.
Sen har jag väl registrerat mig för varenda socialt medie som någonsin har ploppat upp, men inte som jag åtminstone aktivt använder. Så att det jag känner, det är ju också att jag tror att väldigt många influencers har lite så här innehållsfatig. Alltså det är väldigt många kanaler som ska ha innehåll. Så att vad ska jag göra på LinkedIn och varför?
Om jag
den lilla frågan.
Ja, men jag vänder frågan först så att jag förstår hur du som influencer tänker.
Mm.
När du kliver på plattformen, vad tänker du då rent innehållsmässigt liksom? Tänker du helt annorlunda att okej, nu har jag lagt ut det här på Instagram, det här var innehållet i min YouTube-video, men här måste jag tänka så här? Eller hur tänker du liksom när du gör content för LinkedIn?
Alltså det gör jag nog. För det första så ska jag nog vara helt ärlig och säga att LinkedIn är väldigt mycket sälj och skryt för mig.
Ja. Uh-huh.
Jag säger till när jag liksom har någonting nytt på gång, typ nu när jag har på att lansera Social Brand Lab, så säger jag till det. När jag är med i press så säger jag till om det, när jag ska föreläsa någonstans säger jag till om det. Så att det har blivit väldigt mycket sälj och skryt, sånt som jag hatar själv. Men det har liksom blivit det som passar där på något vis. För dig? För mig och för den tolkningen jag har av plattformen. Och det är också för att jag inte har paid attention apparently de senaste. Jag har ju sett att det har hänt en förändring, men jag har inte riktigt förstått hur jag ska akklimatisera mig till den eller hur vem jag ska vara där. För jag tror att jag är lite i de andra kanalerna, så har jag ganska tydligt vem min målgrupp är. Och hur jag pratar till dem. Men på LinkedIn så känns det som att jag bör ha en annan tonalitet. Inte nödvändigtvis en annan målgrupp, men att jag ska prata på ett sätt som inte är det sättet jag pratar på Instagram till exempel. För på Instagram är jag ju väldigt liksom, det är ju väldigt personligt. Det är inte jättemycket om jobb. Sådär, utan där handlar det mer om liksom hur min personlighet har hjälpt mig, eller vad jag har gått igenom som har hjälpt mig att göra den personen som jag är.
Ja, jag fattar.
Men LinkedIn känns som att jag måste vara mer specifik, helt enkelt.
Analys? Analys, precis. Jag har ju såklart dissekerat din profil och
ja,
din
klart.
Närvaro. Det är klart jag har.
LinkedIn säger att jag är duktig.
Ja.
Det är för att jag har fyllt i allting.
Ja, och LinkedIn, alltså, och jag tänker att du kollar kanske på den här indexeringen där man kan se att man är duktig.
Ja.
Och jag har kunder som har väldigt högt index, vi kan kanske prata om det senare, det är inte supersexigt. Men det du vill få ut av din närvaro, precis som med alla kanaler, det är ju resultat. Ja. Du vill ju få utfall, du vill ju sälja mer till din kurs nu via det du lägger in. Men det jag har märkt på ditt flöde är att du har gått från att vara... det som adderar värde till ditt nätverk, vilket är utbildande. Du har varit väldigt utbildande i ditt innehåll innan. Du berättar så här, vad ska man göra för att bli en influencer, hur ska man tänka med prissättning, så då har du använt innehåll som du har skapat på din YouTube-kanal. Och det är ju pulsen på LinkedIn, att vara en person som adderar värde i form av kunskap eller inspiration.
Nu får ni här alla poddlyssnare att Lalinda gör helt jävla fel. Jag vet ju vad jag ska göra. Jag vet ju vad jag ska göra. Jag vet ju vad som är värdefullt content och sådär. Men jag har tappat det på LinkedIn.
Men det här fixar du enkelt. Jag ska berätta hur. Nu har du landat i mer då att nu finns det så här många platser kvar liksom, på allmän begäran som du sätter in i till webbinarie. Vi märker att någonting har hänt. Vi märker att du, liksom, du pushar nu för en ny tjänst. Och det är intressant. Men det vi är nyfikna på nätverket är ju storyn bakom det. Hur landade du i det här konceptet? Varför är det viktigt? Vem är målgruppen? Hur resonerar du när du bygger innehållet till den här plattformen? Vi vill ju få en känsla för ett entreprenörskap. Vi vill få en känsla för vad är det du adderar till mig? Och det är ju det som gör, inte att du säljer till mig, kanske primärt, men att du utrustar mig med kunskapen så att jag kan sälja åt dig. För det är så man ska tänka på LinkedIn. Det här är världens största affärsnätverk. Världens största, med 610 miljoner medlemmar i världen. 3,5 miljoner medlemmar i Sverige.
Det är ju rätt mycket alltså.
Det är supermycket. 70% av de som använder LinkedIn. 40% av de som använder LinkedIn, de gör det varje dag. Och 70% av dem, de gör det under arbetstid. Så att det här är en väldigt levande plattform där du kan nå människor väldigt snabbt. Och det är liksom business. Så det är okej att vara här under arbetstid. Men vad var jag ville säga nu med det? Jo, men med dig. Att du sa förut, jag lyssnade på lite klipp. Innan vi började prata nu. Då du pratade om vad är en influencer liksom. Och det handlar om att addera värde. Och du adderar värde. Genom att vi förstår att du bygger din business och det erbjuder någonting. Men det jag skulle vilja se, det är ju processen bakom det. För det som händer då är att du blir top of mind hos mig. Jag tycker att du är aktuell och duktig. Och genom att du pushar ut innehåll till ditt nätverk och jag är en del av ditt nätverk. Och jag interagerar med dig. Då skjuter jag ju ditt innehåll till mitt nätverk av några tusen personer. Och genom att de tycker att jag är en person som de har förtroende för. Och jag visar att jag diggar vad du gör. Då säljer jag åt dig. Så det är så här liksom LinkedIn.
Och det här är ju i stort sett så är ju det här exakt samma. Det här är ju exakt samma sak som alla andra sociala medier funkar.
Ja.
Det är ju precis samma. Alltså det är samma drivkrafter. Det är samma typ av algoritmer, vilket gör att, liksom, att det sprids per automatik etc. Och det är också liksom, men det är ju det är inget annorlunda, det är bara, men vad är då mitt problem i det här? För nu, alltså, vi har mig som exempel, men jag kan tänka mig att det är väldigt många som känner just det här att, ja, men nu har jag gjort det här för Instagram, jag känner min publik på Instagram, Facebook, ja, alltså absolut, det funkar lite här på sidan av, jag har bloggen. Men vad finns kvar liksom? Och hur ska jag paketera det för att platsa på LinkedIn liksom?
Jag brukar säga att det som är självklarheter för dig är oftast nyheter för oss andra, för målgruppen. Det som du känner så här, men gud, alla vet väl hur man gör en Insta-story? Nej, så är det inte. Alla vet vad influencer marketing är? Nej. Alla fattar vad en social media consultant gör? Nej. Så är det inte. Det är ju de personerna, när jag säger de här frågorna så är det mycket för att jag själv sitter och bara, jag har ingen aning. Nu har jag lite mer aning för att Elin har varit så snäll och liksom utbildat mig väldigt mycket. Men det hon gjorde när hon klippte på plattformen var ju att göra liksom inläggsserier då hon utbildade sin målgrupp i, vad är influencer marketing?
Ja.
Och hon bara sa, Kina, det känns som att jag dumförklarar mitt nätverk. Mm-hmm. Det gör du inte. Och responsen blev ju enorm.
Mm.
Jättemycket liksom engagemang i tråden och var så här, tack snälla för att du förenklar det här. Det är så många buzzwords liksom, det gäller att hänga med, jag kan känna mig föråldrad. Men det här var jätteenkelt, det här är ju precis vad vi behöver.
Och då känner jag spontant, om hon har gjort det, det behöver inte jag göra, det är ju redan gjort.
Jo, men om man tänker, om ni alla influencers skulle tänka så i alla kanaler. Alltså så det är likadant, jag får höra från mina kunder, och jag jobbar mycket med coacher och föreläsare.
Mm.
Men det här gör väl alla, så bara, ja, men det finns en målgrupp till oss alla. Det finns kunder till alla. Och du har ett sätt att uttrycka dig som är särskilt från Elin, och genom att du säljer dig, dina produkter, alltså du är ju varumärket som du säljer. Då måste vi få en känsla för din tonalitet, hur du förklarar, hur du marknadsför och pushar för en produkt eller tjänst. Sen kanske om innehållet är liknande till vad Elin säljer, så vill jag få en känsla för dig.
Mm.
Man gör ju affärer med en människa.
Mm.
Det märker man ju liksom, att det finns ju många influencers där ute som, jag menar, man kanske har en lifestyle-blogg. Det finns ju väldigt många som gör just det.
Mm.
Men så är det vissa företag som attraheras till en viss persons kanske värderingar.
Mm.
Vinkel, tonalitet, känsla, historik, framtid. Det är ju liksom så man ska tänka, att du har någonting unikt att addera. Vilket du verkligen har.
Tack för eftertrycket. Men Då tänker jag att då ska du få dela med dig idag av 5 olika sätt som man då som influencer kan gå tillväga för att få LinkedIn att jobba för en. Vad ska man som influencer med LinkedIn till?
Ja, först och främst skulle jag säga bara ha en närvaro där. Jag har tagit fram lite statistik här nu. Det lovar att jag skulle göra
mycket
till dig.
Mycket bra, jag gillar det.
Jag kollade på plattformen för att se hur många använder ordet influencer i sin profil. Någonstans i sin profil. I hela världen. 263 000 personer. Av 610 miljoner.
Det är ingen.
Nej. Och så kollar jag i Sverige.
Mm.
Hur många använder ordet influencer i sin titel, i sin professionella profil på LinkedIn? Hur många influencers finns det, skulle du säga?
Ja, men alltså, det är en helt omöjlig fråga. Det beror på din definitionsfråga. Men jag skulle väl säga att det kanske finns ett tusental.
Mm. 365 stycken finns på LinkedIn. När jag sen söker på ordet influencer marketing i över hela världen för att se hur många jobbar med influencer marketing, då är det ungefär 10 miljoner.
Mm.
Runt om i världen.
Mm.
Och i Sverige är det 65 000 som jobbar med influencer marketing. Alltså att
jag tycker det är rätt många.
Ja, men att skapa samarbeten, att hjälpa företag. Det är inte sådana som är influencers själva.
Nej.
Utan de har det i sin portfölj.
Mm.
Det kan vara reklambyråer eller konsultbyråer. Och de finns där.
Men det här tror jag också är anledningen till att folk inte använder ordet influencer om sig själva. Det är för det första har de fått dåligt rykte. Att det är liksom, jag menar, att man känner som att om jag ska kalla mig själv för influencer, det känns lite för mer. Det känns lite som att då tycker man att man är lite viktig. Eller det är också någonting som är ett jättestort problem, det är att det är jättemånga som kallar sig för influencers men som inte är det.
Jag fattar det, och jag kollar igenom lite profiler som fanns på LinkedIn, och vissa känner jag ju igen från andra kanaler.
Mm.
De hade ganska liksom halvtaskig närvaro faktiskt. Där det nästan känns lite lojt. Det blir så här, men varför ens vara på LinkedIn? Liksom, du har skapat sånt fantastiskt bjussigt innehåll och sånt värde för din målgrupp i andra kanaler.
Mm.
Men varför är du här om du inte gör någonting? Så att för att svara på frågan, varför ska en influencer finnas på LinkedIn, så är det ju dels för att liksom skapa ett digitalt visitkort. Genom att LinkedIn besöks av över 300 miljoner personer varje dag, och man kanske skriver in då namnet på en influencer, så finns ju chansen att din LinkedIn-profil kommer väldigt högt upp om du nu inte har en blogg som besöks av väldigt många människor. Klickar jag på den då och kommer till en sida som inte säger någonting, ja, då finns ju tyvärr risken då att jag väljer att inte ta kontakt med dig, för att jag inte kanske har kunskapen att ta mig vidare för att leta på Instagram eller Facebook eller till en blogg, för man inte vet hur man ska leta. Så jag tror vi också måste visa respekt för målgruppens omognad när det kommer till att hitta rätt influencer. Och att vara på LinkedIn är ju sökordsoptimerat. Och det används av väldigt många i Sverige. Så att liksom bara ha en professionell profil som du har sökordsoptimerat. Alla ord som du vill ha associerat med dig själv ska du ha tryckt ner i din profil. Det tycker jag finns ett enormt värde. Just för att göra dig själv mer sökbar. Och för att bara skapa en känsla av att du är den här digitala entreprenören som fattar att en närvaro på världens största affärsnätverk är en självklarhet.
Bra, underbart, jag älskar det. Och ja, precis, du har fler punkter. Du har ju bjussat här nu. Vi ska ju få ta del av 5 stycken punkter. Så först och främst, finns där. Se till att du har en vässad närvaro. Om det är så att man faktiskt bör finnas där. Men det du säger är att LinkedIn kan alltså hjälpa influencers att få business, få samarbeten.
Ja, jag menar bara genom att ha, att vara sökbar och ha en professionell profil som andas samma typ av tonalitet och känsla och kanske kreativitet som det innehållet du gör i dina andra kanaler. De möjligheterna finns ju. Du kan ju addera videoklipp och YouTube-kanaler och poddavsnitt till din professionella profil. Och det är ju bara ett sätt att marknadsföra dig själv. Sen handlar det om att bidra med innehåll. Och genom att ni skapar så mycket innehåll i olika kanaler, det enda ni behöver addera på LinkedIn, det är ju backstoryn. Om ni till exempel har ett samarbete med en klockleverantör, säger jag nu, och man visar det färdiga innehållet då, som man har skapat för den här klockmakaren, då ville vi veta, varför blev det så här? Liksom, vad är storyn bakom? Och det du gör då när du säger så här, ja, men jag tänkte på den här orten för att det var symbolik med det här. Jag tänkte på den här ljussättningen, den här musiken, den här copyn. Det du gör då är ju att ge oss en inblick i din kreativa process. Vilket gör att jag kommer känna så här, som sitter som marknadschef någonstans, det här är en skarp tjej. Det här är en skarp kille. Hon är värd varenda krona för att jag förstår hur hon fungerar. Jag möter henne på hur hon tar sig an den här briefen. Nu säger jag enkla saker, men hur tolkar man som influencer en brief från en kund? Berätta det för mig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så att det är sådana saker liksom som kanske ni känner är förmätet. Men för oss är det utbildande. Och det är också så här på de här 5 tipsen. Så är tips nummer 2 att ta utbildningshatten på dig. Anta inte att din målgrupp förstår vad du jobbar med.
Mm. Och det man ska tänka på här som influencer också, det är ju att som influencer, som arbetande influencer som jobbar med samarbeten, så har du ju 2 stycken målgrupper. Du har ju en målgrupp som då är dina följare. Alltså konsumenterna, de som konsumerar både ditt innehåll men också produkterna som du säljer via en partner. Men sen har du ju också en målgrupp som är de företagen som du då vill jobba med. De annonsörer som du jobbar med. Och jag tänker att LinkedIn är då främst mot målgruppen annonsörer. Ja. Där behöver du inte prata så mycket om liksom ditt ämne eller, alltså till exempel om vi tar Elin då, Elin är en väldigt bra exempel. Alltså hon behöver ju kanske, sen kan ju hon såklart också dela sina inlägg där hon pratar om teknikinlägg för bloggen, alltså typ den senaste telefonen eller sådär. Men det hon gör är ju istället att hon riktar sig mot sin annonsörs målgrupp och talar till dem. Så då blir det istället alltså tankar kring hur hon har byggt upp sin business liksom.
Ja.
Så jag tänker att det är det som är skillnaden.
Ja, och det man ska ha klart för sig är att LinkedIn är ett affärsnätverk. Och jag tänker så här, om man som influencer skulle få för sig att gå på ett fysiskt mingel, vilket ni typ gör ofta, har jag förstått.
Mm.
Men kanske inte bara med andra influencers, utan även gå liksom på mingel där ni får en chans att träffa då personer som matchar er målgrupp, er uppdragsgivare.
Det händer ju tyvärr mer sällan.
Ja, okej. Men då ska vi ju se till att det blir en mer vardag kanske då. Genom att ni aktivt
skapar
den här vardagen. Vi löser det på LinkedIn. Nej, men när man är på ett affärsnätverk så du börjar med det är liksom bygga ett förtroende av att liksom jag är kunnig och jag är förtroendegivande och jag är ämnesexpert på det jag gör.
Mm.
Bara man tar med sig liksom det tankesättet in på plattformen så kommer du både attrahera personer som vill köpa dina tjänster. Men också personer som följer dig redan. Och jag säger bara, shit, det här är verkligen en person som är så rolig att följa. Och nu får jag en till dimension. Eller ett tillager. Det här kanske jag inte får en känsla för på Instagram. När jag får se innehåll. Men nu får jag också en känsla för hur den här personen har kommit fram. Till det här inlägget. Och det gör ju att du skapar en så stark säljkår till dig.
Mm.
För varenda liksom, like eller kommentar som du får på LinkedIn. Gör ju att du får spridning i den personens nätverk. Mm. Och det är ju dit du vill komma. Liksom, att precis som i andra sociala kanaler. Skapa engagemang så att du får en större synlighet helt enkelt.
Mm. Jättebra. Ja. Jättebra.
Så det var då tips...
Nummer två! Har du ett till mig?
Ja. Det är så trevligt. När du skapar innehåll. Hashtags. Nu jag börjar om. Hashtags. Det har ju länge varit någonting som inte har varit gångbart liksom, på LinkedIn.
Mm.
Folk har hashtaggat likt Instagram och det har gett absolut noll.
Mm.
Sen bara några månader tillbaka så är ju hashtags klickbara. Vilket gör att om du nu säger vi att Linda från och med idag så kommer du ha hashtag influencer marketing på allt ditt content. Det gör att ditt inlägg blir ju då labelat. Som att det här är liksom mitt ämnesområde, det pratar jag kring. Du klickar på länken eller på hashtaggen influencer marketing, vilket tar dig till ett flöde av allt innehåll som skapas. Där då hashtaggen influencer marketing finns med. Idag så finns det, man kan kolla hur många följare som vissa hashtags har.
Mm.
Gissa hur många följare som den hashtaggen har.
Ingen aning.
2800. Så det är inte särskilt mycket alls.
Nej.
Du vill ju liksom vara med och bygga upp hypen kring en hashtag. Ta över en hashtag.
Men alltså får jag fråga, kan man då också, om jag nu börjar posta under influencer marketing, det är ju en internationell hashtag. Kan jag filtrera så att jag bara får upp de som är i Sverige?
Nej, tyvärr inte.
Boo.
Boo! Men det som är fint är ju att många andra kan ju få upp ögonen för dig. Jag kollade på hashtaggen influencer marketing och det kommer du också göra nu när vi har lagt såklart, på
dem. Mm.
Det skapas väldigt bra content i Sverige. Men det finns också branschledare som pratar om det i USA och i Australien. Och jag menar, bara för dig då att börja kommentera på deras innehåll och liksom sätta din vinkel. Och det här är också inkluderat nu i tips nummer 3, är vi på va? Kopplat till innehållsskapande. Bli duktig på att kommentera andras inlägg. Så har du nu följt upp liksom hashtaggen?
Vi var på 3. 3 var hashtag, så rätta 4 då.
Ja, okej då, men jag har ju mer att bjussa på. Men jag tänker så här, innehållsskapande på hur man ska tänka. Vi pratade om den här kanske idétorkarna, liksom, vad ska jag addera för dimension på LinkedIn? Mm. Ett annat sätt att addera värde till ditt nätverk, men också för dig att bli attraktiv för andra som jobbar som ämnesexperter inom kanske influencer marketing, det är ju att börja kommentera på det innehållet som skapas av andra i ditt nätverk som pratar i samma ämne. Så att du också skapar en community av personer som tycker att men shit, Linda är ju svinskarp när det kommer till influencer marketing. Säger typ Jules Lund som sitter i Melbourne och har byggt upp Tribe som är branschledande i Melbourne. Mm. Så kommer du in och börja berätta din take på hur influencer marketing är i Sverige. Vem vet, det kanske är början till någon typ av samarbete. Så att det är så här liksom LinkedIn fungerar, att det gäller att veta de här små tipsen och trixen.
Jag fick ju faktiskt en konferensförfrågan från London via LinkedIn.
Du ser. Alltså
prata på en konferens. Mm.
Ja, så att liksom det finns såna enorma möjligheter, men det gäller att vara vinklad liksom och ha en tanke på i vilket ämnesområde ska jag vara expert. Och att sen labla sitt innehåll med hashtags. Det är inte som Instagram nu. Det är inte 50 hashtags. Men kanske så här 5-6. Och att hålla dem ganska både generella men också specifika. Så att för dig då, Social Brand Lab, det skulle bli en hashtag och den blir din. För då vet du också sen om du vill men kanske du pratar med någon som är osäker. Då kan du vara så här, men du, bara klicka på den här hashtaggen liksom, och kolla på vad jag skapar i ämnet. Det är ett väldigt tacksamt sätt att liksom skicka vinklat innehåll.
Väldigt.
Okidoki.
Vi kör vidare. Vad är vi uppe i nu? 5?
Ja, okej.
Okay. Det kanske blev 10 istället. Det är ingen som vet.
Ja, men jag tror vi har liksom bjudit in, vi har samlat in det här, men tänk business. Det här är ett affärsnätverk. Det är en ställ- och marknadsföringskanal. När du går på fysiska affärsnätverk, om du inte skulle dela ett visitkort, om du inte skulle pusha för vad du är duktig på, då är du dum i huvudet.
Ja,
alltså det är därför man går.
Det är lite onödigt att vara där i så fall.
Ja, så att, och tänk likadant på LinkedIn. Liksom. Jag är här för att promota mig själv. Jag är här för att berätta, precis som du pratade om i ett klipp som jag hittade på YouTube. Liksom, den här passionen.
Ja.
Passionen som du pratar om. Visa passionen genom att vara närvarande. Och berätta vilket problem löser du. Vad är du kapabel till att lösa för problem? Med dina kunskaper, med liksom ditt nätverk, med det du besitter. Det är ju jätteviktigt. Och att sen liksom återanvända det innehållet som du redan har skapat för att komma igång. Nu har jag har ett sista tips då.
Oj.
Här var vi femma.
Spännande.
Ja, det är ju att bygga ett strategiskt första nätverk.
Intressant. Mm. Hur tänker du då?
Ja, nu, hur många har du som följer dig på LinkedIn? 2000. Nej, 1500.
Ja, någonting sånt.
De har ju fått de kallas för förstahandskontakter.
Ja.
Det står en etta bakom dem.
Yes, box.
Det här är ju personer som du vill handplocka, mer eller mindre. Till att bli personer som speglar då din primära målgrupp, alltså personer som du vill sälja till. Men också din sekundära målgrupp, så att kanske andra influencers för dig. Så att du får den här ambassadörcirkeln av personer, så att när du pratar om hur man skapar bra content, eller senast genom Insta-stories, då kan du räkna med att du får engagemang från dem. Det är för att de sitter med samma utmaningar och samma kunskaper, och du får då spridning. Alldeles för många på LinkedIn tror att det handlar om att ha kvantitet i sitt nätverk. Alltså att man ska ha 10 000
pers. Men gud, så är det väl på alla sociala medier.
Ja, men inte på LinkedIn.
Nej, men det är inte det på de andra heller. Allting handlar ju om kvalitet. För det spelar ingen roll om du har 20 000 följare, om två bryr sig vad du säger.
Ja, och det som händer på LinkedIn, de har ju gett nu oss följare, så jag som är ditt första nätverk, jag har fått då makten att validera ditt värde. Så när du lägger in, lägger upp innehåll, jag vet, det här är nytt som bara något år tillbaka, då är det upp till mig att ganska snabbt skicka ett kvitto till LinkedIn att Linda adderar till mitt nätverk, det är jag värde. Mm. Och sättet som jag visar det är ju genom en like. Mm. Eller att jag kommenterar och delar. Och har du då 10 000 i ditt nätverk och du kanske bara har 100 som ger en tumme upp. Mm. Det är inte starkt nog för att LinkedIn ska känna att okej, det här är kvalitativt.
Nej.
Så att bygg strategiskt istället och tänk så här, vilka har ett behov av mig och av mina kunskaper. Bygg nätverk med dem, för då vet du att när du adderar värde till nätverket i form av kunskaper eller case eller erbjudanden, så kommer de att engagera sig. Och då skickar du kvitto till LinkedIn att yes, jag är av värde. Och då rankas du högre i hur du visas i allas flöden.
Ja. Det är så algoritmen fungerar.
Ja.
Ja.
Så att det som ger engagemang snabbt skickas ut till då ditt nätverks nätverk. Och det är där du vill hamna. Du vill ju hamna hos nya personer.
Ja.
Vars kontakter, gemensamma kontakter, har sagt att Linda är av värde.
Men då, förlåt.
Nej, det var.
Då har jag några frågor som är såna här grejer som är förvirrande för mig kring LinkedIn.
Ja, ja.
Det första är då, alltså vilka lägger man till på LinkedIn? Därför att de människor som, alltså 9 av 10 av folk som lägger till mig på LinkedIn är ju människor jag inte känner till, har någon som helst koppling till, och de skriver ingenting.
Nej. Och men det här är ju det generella sättet att vara på LinkedIn. Man har tappat all kutym, all vett och etikett till hur man bearbetar och presenterar sig för en annan människa av kött och blod.
Okej, okay. Så det här är inte någonting som du känner att this is the shit liksom, utan du tycker inte att det här är någon bra idé? Att bara lägga till folk till höger och vänster som man inte känner.
Jo, jag menar mest att liksom, jo absolut. Och jag brukar ge liknelsen med det här som att om man går in i ett fysiskt nätverksforum. Du kanske känner 20 och sen står 80 och sträcker fram handen. För det är kassa man gör när man skickar en chefförfrågan. Du skulle inte gå förbi dem utan du skulle känna och klämma lite på de här 80. Och bara hej, hej, heter Linda. Det du kan göra för att ta kontrollen är ju att du startar diskussionen. Du säger hej. Tack för kontakt, liksom. Tänkte presentera mig, det gör jag för alla nya kontakter. Jag gör det här, vad gör du? För att liksom visa att you mean business. Det är så här du skulle bete dig, hoppas jag. Om du skulle träffa en person liksom, i det verkliga livet. Sen så finns det såklart människor som det känns väldigt orimligt. Att det skulle bli någon typ av kontakt.
Ja.
Men jag är duktig på att lägga till personen, ta den här kontrollen. Och sen gör jag vårstädning och sen gör jag höststädning. Det jag typ gör slut då med personer där jag känner att du adderar ingenting.
Nej.
Och det säger jag. Alltså jag är så här, jag bygger ett strategiskt nätverk, liksom det här är en säljkanal för mig. Jag känner inte att du adderar till mitt
säger nätverk. Säger du det när du gör slut med folk?
Jag skriver.
Oj, vad duktig du är. Jag hade ju totalt ghostat.
Ja, men det är ju för att jag står och faller med den här kanalen. Jag måste ju tänka på mitt varumärke här.
Visserligen.
Och sen skulle jag betett mig så i riktiga livet. Alltså jag har ärlighetstourettes. Jag måste säga vad jag tycker.
Okej, det har inte känner. Jag. Får jag ghosta då?
Ja, det är klart du får.
Tack så mycket.
Det är klart du får.
För det där känns så här. Jag får ju riktigt så här. Vad heter det? Jag blir rädd för konflikter. Jag blir väldigt konflikträdd när det gäller just sånt där. Men det som jag tycker är väldigt irriterande och anledningen till att jag har slutat acceptera folk som jag inte vet vilka de är eller som känns väldigt orimliga sådär, det är att folk säljer på en gång.
Men jag vet.
Folk, man accepterar någon och så sen så får man direkt ett meddelande. Hej, det här är jag. Vill du köpa det här av mig?
Ja, jag vet. Och det är så korkat.
Det är
bara korkat beteende och igen, jag är också konflikträdd, alltså verkligen, men jag tänker att jag gör dem en tjänst genom att jag utbildar dem i hur man ska bete sig, så att när någon gör så till mig så brukar jag säga så här, ja men typ tack för kontakten, för ditt meddelande. Bara en fråga, när du träffar en person första gången, säljer du på en gång?
Mm.
Och då blir det så här, nej det gör jag inte. Varför gör du det här?
Mm.
Alltså det här handlar om att bygga relationer. Så att jag är med dig där, det är jobbigt att bli såld på. Men ja, jag tar den rollen i alla fall där jag mer markerar liksom att testa den här approachen istället.
Jag gör det ibland. Men i och med att jag, i och med att också LinkedIn inte är min primära kanal. Och jag inte, alltså jag känner inte att jag har tid att lägga
fattar
på
det.
Det. Utan det lägger jag hellre då på liksom, jag vet inte, på personer som faktiskt är genuint intresserad av vad jag gör eller den jag är. För i sådana där situationer så känns det bara som att okej, du vill ha någonting av mig. Mm. Och det är därför vi är här.
Ja, jag fattar det.
Och det tycker jag inte känns så himla fräscht.
Nej, så det du skulle kunna göra då istället för att liksom addera människor om du känner så här, orkar inte, det är allt för många som bara säljer på en gång.
Ja.
Det är ju att utvärdera de här 1500 som du har idag.
Mm.
Hur väl liksom speglar de här 1500 personerna som jag behöver för att nå mina mål?
Mm.
Så att börja där istället liksom, och börja snacka med dem.
Mm. Det tycker jag är en väldigt, det är en bra, just det här att städa liksom på något vis. För att det som är med LinkedIn som är lite klurigt, det är ju att på LinkedIn så har man ju kontakter eller kompisar som man har på Facebook. Alltså du måste acceptera en kontakt så. Men på Instagram, då är det ju bara folk som följer dig. Och du följer kanske dem tillbaka eller inte, men där finns det liksom ingen... Det finns ingen uttalat krav att liksom, om du följer mig så ska jag följa dig. Men det finns det ju på LinkedIn på det sättet. I och med att det handlar om att acceptera kontakter.
Mm.
Och det är det någonstans som jag tycker är lite lurigt. Därför att det är en plattform där man inte... För på Facebook accepterar inte jag folk som jag inte har träffat. Eller haft liksom kontakt med. Och på LinkedIn så måste man ju liksom göra det. Om man ska ta det forumet framåt, så. Men det blir ju, förstår du vad jag, where I'm getting at? Alltså just det här att det blir lite komplicerat när de två möts.
Mm.
För att man har inte kanske någon utvärderingsstrategi som inte tar 100 år.
Ja, men precis. Och jag brukar säga att det finns ingen quick fix på LinkedIn. Det här är ju, alltså, du bygger ett affärsnätverk. Och det gör man över tid. Och det tar tid och energi. Man kan inte förvänta sig att man kan stöta in innehåll på LinkedIn. Och att det ska ge ett resultat. Utan ska du välja kanalen som en sälj- och marknadsföringskanal. Då måste du lägga lite tid i början. För att dels utvärdera vem ska du ha i ditt nätverk. Vilka har jag i mitt nätverk. Men också så här, vilken strategi ska jag ha. Vad ska jag ha för nätverksstrategi. Och för dig då som kanske känner så här. Jag liksom just nu så
adderar... dryg jag låter.
Ja, men du är inte ensam. Alltså herregud. Det är lite sirapssyndromet på LinkedIn. Liksom. Det är en social plattform. Det går inte lika snabbt som alla andra kanaler. Man kan inte få liksom ett breakthrough på det sättet som man kanske kan. Ja, men på YouTube om man liksom lägger upp någonting som är svininspirerande. Men för dig då som känner så här, men just nu så här, jag adderar ingen ny och det är bara jobbigt. Du skulle ju kunna välja att göra din profil till att man bara kan följa dig.
Så att,
ja, vet du, här kan jag en funktion.
Intressant.
Ja, men att man bara kan följa dig. Och om man då vill ta kontakt med dig så måste man göra det via ett inmail. Och då vet du liksom att de som faktiskt kontaktar dig, då är det skarpt läge. Det här är ett kvalitativt lead som vill någonting mer. Och då vet du också att om du bara blir följd, säger jag nu. Eftersom då tar du bort hela aspekten av att nätverka. Utan du bara är ju en envägs liksom, dialog. Men du kan ju bli väldigt duktig på att addera content.
Ja, och att det är det jag kan.
Ja.
För att jag blir lite stressad av nätverksgrejen just nu. Men då kan man, fast det kan man väl ändra eftersom också. Alltså man kan byta igen sen.
Ja, men så att man tänker igenom så här. Vad är min nätverksstrategi? Hur mycket tid har jag? Vad vill jag uppnå? På LinkedIn. Jag googlade innan vår sittning. Största influencer 2018. Och fick upp liksom en lista på ett x antal namn. Och de tre som är i toppen. En finns inte på LinkedIn. En har bara 29 connections. En finns och har liksom lite högre antal connections. Men jag måste addera henne för att få tillgång till
hennes material. Ja. Okay.
Och för mig är det här liksom, jag tycker det är fascinerande. På samma sätt som du blir så här bara, du finns inte på Instagram till.
Nej.
Herregud.
Så nej, liksom, kan vi bara ägna en liten stund åt det faktum att visst, du är grym på LinkedIn, ja. Men de andra sociala kanalerna, ja, är inte riktigt ditt forte.
Nej.
Ja, du har ett stängt konto på Instagram.
Ja, det vet jag inte ens om själv att jag har, men ja.
Ja, du hade det i alla fall. Du kanske har låst upp det nu, eller?
Det tror jag inte.
Nej.
Men förklaringen till det är ju enkel. Och det är, alltså, Facebook tycker jag ju som forum inte är så superkul. Jag går inte igång på det formatet. Jag går inte igång på innehållet som jag presenteras med.
Söta kattungar? Vad är det för fel på söta kattungar?
Ja, precis. Nej, men också på Instagram, men här tror jag att det är mitt eget fel att jag har valt att följa personer som lever ett väldigt annorlunda liv än vad jag gör. Mm. Jag får lite prestationsångest. Jag kan känna så här, men gud, kan de leva det här livet och ha samma kanske livssituation som jag? Men de kan ändå åka iväg på en weekend till Rom, eller de kan sitta och liksom dricka champagne klockan 2 på eftermiddagen, eller...
Ja. Men här behöver vi ha ett annat samtal. Därför att ett, allt som händer på internet är inte sant. Och, det är sant, men det är inte hela sanningen.
Nej,
och just det här också att på Instagram, för det här tycker jag är någonting som är superviktigt. Jag pratade med någon om det häromdagen, men jag vet inte om det var ett offentligt forum eller inte. Men det som jag har tänkt på mycket på sistone, det är just det här att på Instagram så slår du ihop allas verkligheter. Du scrollar och så slår du ihop allas verkligheter till en. Mm. Och i ditt huvud så blir det som att det är en person som har gjort alla de här grejerna. Vilket gör att du får jättemycket prestationsångest. Och du känner, men gud, hur kan alla ha så fantastiska liv? För att du tror typ någonstans att det var samma person som var till Rom och Paris och Dubai på samma vecka. Liksom.
Mm.
Och det är också de som har det här, alltså att alla är alltid skitsnygga och aldrig har liksom några problem.
Nej.
Vilket också är samma problem, för att gå lite utanför, men det är också samma problem som det är influencers, när man då gör annonser, alltså reklam. Och man är så här bara, ja men jag gör ju bara ett samarbete i veckan. Ja, fast ditt samarbete slås ihop med alla andra samarbeten. Mm. Vilket gör att man som konsument blir reklamtrött. Mm. Och det måste vara riktigt jävla bra för att det ska vara värt det. Då är det lättare att göra på bloggen. För där är man inte riktigt lika lika kritisk. Men i och med att Instagram är ett flöde av information som allting bara bakas ihop.
Mm.
Så följer du då, jag menar det är som folk tror, att jag hade en period där jag tränade väldigt mycket. Och folk säger, du tränar hela tiden. Jag bara, jag tränar 2 gånger i veckan. Men tack, jag lägger upp det på liksom Instagram stories när jag gör det. Och därför tror folk att jag gör det hela tiden. Mm. Men det är ju bara liksom en väldigt liten del av min verklighet. Men det blir liksom det blir andra personers sanning, det, för det är också det de plockar ut ur det som har hänt, det som jag har gjort.
Jag fattar.
Men här vill jag slå ett slag för att ta ansvar för ditt eget välmående och ditt eget Instagramflöde. Avfölj allt som inte får dig att må bra.
Men jag gör det. Jag har inte Instagram-appen ens. För att jag blir så stressad. Och så var jag hos min frisör häromdagen. De hade ut en ny salong. Och hon var såhär, kolla in vårt Instagram-flöde. Och jag bara, okej, jag gör väl det då. Laddade ner appen, liksom kliv in igen i det här flödet. Och kände på en gång såhär, det här är en drog. Ja. Alltså det är en drog. Och så tänker jag såhär, för att jag får höra oftare och oftare nu, Tina, liksom, du borde vara på Instagram. Och då tänker jag så här, vad ska jag addera? Liksom? Ska det handla om att jag ska ge till det här nätverket, men kanske inte vara så interagerande med allt det jag har i mitt eget flöde, för jag mår så dåligt av det. Och jag tänker så här, min idé på Instagram, och nu passar jag på att fråga dig eftersom du är experten. På LinkedIn så är jag allergisk mot det jag kallar för GPS-inlägg. Ett GPS-inlägg ser ut så här. Det är en bild, en svindålig bild på någon typ av föreläsningsforum. Mm. Så, där man ser liksom huvudet på folk. Nu är jag i Hudiksvall och lyssnar på hållbar arbetsmiljö. Jag får panik av det, för det här är så otroligt ointressant för mig.
Det är ointressant på alla plattformar. Det är enda plattformen som det kanske funkar på är Facebook.
Ja, men det jag tänkte, eftersom jag själv inte gör det. Jag missar ju möjligheten att berätta för mitt nätverk att jag är igång. Liksom att jag har den här
grejen. That's what stories are for.
Ja, och det var det
är GPS-bilderna, det är stories.
Ja, och då tänkte jag så här, kan det här vara mitt forum där man får följa med mig på mer så här en day-to-day basis? Liksom att nu är jag här, nu gör jag det här, nu adderar jag det här. Och medan LinkedIn då blir forumet, det gör jag så här tänker jag gällande content. Det här är mina 5 bästa tips, liksom, där jag verkligen adderar mer djupgående hur du själv ska agera på plattformen.
Och det kan du också göra på Instagram. Problemet som med liksom den här GPS-inläggen, det är ju att du behöver ju fortfarande ta bra bilder.
Ta bra bilder, ja.
Ja. Så du måste ju fortfarande ha bra bilder när du gör dina GPS-inlägg. Liksom.
Jag har en ny iPhone nu med den här porträttfunktionen.
Ja,
jag är helt
utmärkt.
Jag tar så snygga bilder nu. Så.
Ja. Perfekt, perfekt.
Nej, men alltså, det var det jag tänkte som vinkel på Instagram för mig. För att jag också ska bli motiverad. Och att det inte känns spammigt. För att på LinkedIn, och det är också ett tips till influencers. På LinkedIn så behöver du inte posta varje dag.
Nej, för det jag tänkte fråga. Hur ofta behöver jag posta och när på dagen ska jag posta?
Så första frågan då, hur ofta? När du har byggt upp ett kvalitativt nätverk, så det räcker med att posta kanske en gång i veckan, en gång varannan vecka. För genom att det är så kvalitativt så kommer det här inlägget att ha ett liv. Det kommer liksom åka runt och landa hos olika personer. Mm. Och varje gång som du får ett like eller en kommentar, då får du ju ny luft liksom under vingarna och fortsätter att leva. Och det som också är viktigt på LinkedIn, det är att du finns tillgänglig för att engagera dig i inputen som du får. Alldeles för många på LinkedIn lägger in ett inlägg och bara yes, nu är jag uppe liksom i 5000 visningar. Men de kanske har 80 likes och de har 56 kommentarer som de bara struntar i. Mm. Det här är ju människor som har sagt till dig, du adderar värde till mitt flöde. Så att mitt tips är att liksom tänka less is more. Att börja skapa kvalitativt content där du jobbar med den tiden du lägger på LinkedIn. Det handlar om att bearbeta engagemang och att bearbeta nya kontakter. Mm. Bygg nätverk med de personerna som diggar det du gör genom likes och kommentarer.
Absolut, det där är ju samma sak på Instagram. Just det här att faktiskt när du har lagt upp någonting, don't post and ghost som man brukar säga. Alltså just det här utan faktiskt stanna kvar och svara på kommentarerna.
Alltså det är därför jag tycker du är så cool. För du har så mycket sådana här roliga uttryck.
Ja, det är inte mina. Jag har snott dem.
I don't care. Du har snott dem. Och
jag gillar just don't post and ghost. Alltså, lägg inte upp någonting och så sen försvinner du. Därför att på Instagram så är det ju också så att det är de första 15 minuterna typ som är viktigast. Så att efter att du har lagt upp en bild och folk börjar kommentera, då ska du svara på de kommentarerna på en gång.
Ja.
För att då märker Instagram att nu är hon här, nu händer grejer. Nu sprider vi vidare det här. Är det liksom en algoritmgrej på LinkedIn eller är det bara common sense?
Det är nog båda delarna. Igen det här med att liksom, första nätverket validerar ditt värde genom att gilla, engagera och kommentera. Det är klart att man tappar, om jag skulle liksom vara flitig med att engagera mig i vad du skapar. Och sen skulle du liksom inte ens
nej, det är klart
jag skulle känna så här, liksom douche. Jag skulle känna, vad gör hon det här för? Så att det handlar nog mer igen om att liksom bygga det här förtroendet att du är närvarande och att du finns där och att när du adderar värde till nätverket så är det på riktigt liksom. Det är inte bara för att du kan, utan du gör det för att du vill. Den här passionen igen då.
Och tid, då. Tid på dagen.
Yeah. Det här är siffror för Sverige. Mellan 7-8 på morgonen. Så att inget för dig, antar jag.
Ingenting för mig. Nej. Jag kan tidsinställa.
Ja, precis. Och sen mellan 5 och 6 på kvällen.
Är inte det intressant? Är det liksom när man kommer till jobbet innan man ska gå hem?
Ja. Och sen säger de att det finns statistik som visar att för att man ska få mycket delningar så är det klockan 10 och klockan 14. Och det är ju för att då tar vi raster. Så då kollar vi våra flöden och så bara shit, det här var bra liksom. Så engagerar man sig i det. Jag brukar egentligen säga liksom målgrupp.
Alltså min målgrupp är ju soloföretagare, så de sitter ju inte kanske liksom vid datorn mellan 7 och 8 på morgonen, och inte om de är jag i alla fall.
Eller där på ska kvällen. Du posta runt lunch. Okay. Vi delar ju samma målgrupp, det är soloprenörer. Vi äter ofta lunch själva. Och då gör vi det framför datorn. Så att då brukar jag få jättemycket engagemang när jag postar runt 11-12.
Dina soloprenörer tar tidig lunch. Den här soloprenören äter lunch mellan 1 och 2, typ.
Ja, men du ser. Ja, men då vet du det. Så att då,
och det fast folk liksom... är inte som jag. Det är ju tydligt.
Jaha, du pratar om dig själv.
Ja.
Ja, men då kommer ju förhoppningsvis då din målgrupp kanske har det här spannet. Mellan kanske 11 och 1. Att man käkar lunch.
Det är då man ska in där och peta in. Men hörru du, alltså det här, vi har ju fått med oss fantastiskt mycket, och jag har blivit ännu mer pepp på mitt sommarjobb, vilket är att styra upp min LinkedIn-närvaro.
Bra!
Det är liksom mitt sommarprojekt. Men Tina, var hittar man dig någonstans?
Ja, man hittar ju mig på LinkedIn då. Min profil, man kan addera mig där. Eller på min hemsida, skillex.se.
Det är så.
Ja, skillx, bokstaven x.se. Där finns jag. Men LinkedIn är ju liksom min valda plattform. Och kanske inom en nära framtid att jag skapar ett LinkedIn-konto. Eller ett Instagram-konto.
Det ser vi fram emot. Då kommer jag att meddela i alla fall. När det är dags för detta.
Bra.
Men tack snälla Tina, jag tror att det här behövde jag höra, och därför också många med mig. Så det här tar vi med oss och förhoppningsvis implementerar. Så lägg till oss på LinkedIn och skriv någonting. Skriv så här, ja jag hörde i podden eller någonting. Så att ni inte är såna här spammiga personer som ska sälja, du vet, kosttillskott så fort jag blir tillagd.
Får jag slänga en grej till bara?
Du får absolut göra det, this is your show.
This is my show. Rekommendationer. Nu vet jag ju att ni influencers har ju jättefina samarbeten med superfina varumärken. Med beslutsfattare som sitter på fina positioner på företag runt om i världen. Det här vill ni ju visa på LinkedIn. Det finns ju en funktion som kallas för rekommendationer. Och det handlar ju om att du ska då be de som har jobbat med dig att skriva några ord som reflekterar ert samarbete. Den rekommendationen sätter sig ju sen som en varm kram typ, längst ner på din profil. Där någon annan då får en möjlighet att sälja åt dig. Och nu vet ju jag att ni är väldigt många som har fina samarbeten, och sekunden som att samarbete är färdigt och ni känner att liksom, det här kändes bra, ställ frågan, kan du tänka dig att skriva några rader på LinkedIn? Och det jag brukar göra också, det är ju att säga i samma veva, får jag även lägga den här raden på min hemsida? Så man liksom slår två flugor i en smäll. Och det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att få höja din profil ett snäpp till. Och många tycker också att det är väldigt roligt att få addera värde på det sättet och få berätta för alla att liksom, vi var så nöjda med det här samarbetet. Och det är också ett oskrytigt sätt för en influencer att kunna säga till en ny uppdragsgivare, om du kollar på min LinkedIn-profil och läser mina rekommendationer, så kan du se liksom att man är nöjd med mig.
Tack snälla för alla dessa ovärderliga tips.
Ja. Pleasure.
Tack för att du var med på podden.
Ja, men tack för förtroendet.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.